Bjärefotbollen på Radio Båsta i samarbete med Swedbank och Viva Bygg.
Hej där, säger Bjärefotbollen och denna poddspecial som kommer till dig via radioboostar.se, hemsidan, och Bjärefotbollens sida där du alltid hittar alla avsnitt av Bjärefotbollen. Vi hörs ju på måndag morgon efter klockan 8 och sen uppsnack inför helgens matcher klockan 14 på fredags eftermiddagar. Hör ni, vi har ju bevakat 9 lag som har sina spelorter och vistelser och rötter på Bjära under våren. Vi börjar närma oss den tid på året då halva serierna faktiskt är spelade. Är det 12-lagsserier så ska det ju spelas 11 runder och sen så vänder man. Rätt många serier hinner ju faktiskt spela någon av höstsäsongsomgångarna innan sen den stora sommardvalan vidtar. Vissa gör inte det. Men jag tyckte nu efter snart halvvägs gångna serier från Division 2 norra för damer ner till Division 7 för herrar, så finns det anledning att stämma av. Titta, hur har vårsäsongerna gått för respektive lag? Så därför ska du känna dig varmt välkommen till denna poddspecial halvtid ifrån Bjärefotbollen. Vi ska ju inte göra detta på egen hand, jag och mina lös, eftersom jag säger vi. Utan jag har bjudit in en kär gammal kollega och dessutom fotbollskunnig sådan. Det var ju ett av kriterierna. Ingmar Kväckfeldt, välkommen.
Tack så mycket.
Du och jag har gjort en del radiosport och annat ihop och jag har ju lärt känna dig som en gedigen, vetgirig och ytterst kompetent fotbollsmänniska, men som också är sådär skönt rak. När du tycker någonting så står du för det.
Jajamän, och jag tror att ärlighet varar längst, och gör man det med glimt i öga och respekt så blir det ofta bra.
Och så är du beredd på att någon ibland tycker till om dig?
Ja, tror mig. Det är absolut, vi är förberedda för det.
Du Ingmar, kort om dig, egen karriär?
Spelare i Helsingborgs IF, IFK Hässleholm, IFK Malmö, Feyenoord och Ängelholms FF.
Landslags?
Pojk och juniorfotboll slutet 80, början 90-tal.
Var med och sköt upp Ängelholms FF i Superettan en gång, minns jag.
Hade härliga tider 98 till 2002 i Ängelholms FF, där vi bland annat vann Division 3, Division 2. Hade ett år i Superettan. Ja.
Tränare?
Tränare, har inne på mitt 13:e säsong, varit i Svalöv, Hyllinge, Helsingborg Södra, Eskilsminne, Väby IF, och nu huserar jag i Helsingborg Östra, Division 4 norra.
Just det. HBG Östra, som tidigare, för de som är lite äldre.
Ja, precis. Hette sammanslagning av Påarps GIF och Borslöv Öster, om Österleden i Helsingborg. Så att en förening numera.
Nu följer du ju naturligtvis, du jobbar med ditt Östra och har ju stenkoll på den Division 4 norra serien. Ett av Bjärralagen ligger ju där. Förslöv, vi återkommer till dem. Hur tillgodogör du dig den lokala fotbollen annars? Är det via lokaltidningen eller på något annat sätt?
Jag försöker, dels lyssnar jag ju på dig och dina summeringar, ja, i Radio Båstad.
Så har du lite koll på?
Där har vi lite koll, och sen följer jag ju av intresse. Fotboll för mig är ju häftigt. Mm. Och då följer jag ju resultat. Jag försöker prata med kollegor och kompisar som lirar i de olika lagen och har koll på vad som händer. Jag spelar golf med Ulrik Claesson som är assisterande och som jag jobbar med i Oranje, och där försöker man hålla sig uppdaterad. Ja, om en, tyvärr har jag inte kunnat se matcher därför att alla matcher har legat samtidigt som våra egna, men man försöker hålla sig ajour.
Det är om detta. Kul att vara att du är här, Ingmar, och jag känner att vi tar tjuren vid hornen och kastar oss över, och vi börjar med det här.
Division 3, damer.
Ja, en damserie, EFF Bjärralaget ju, som blev en konstellation sent på vintern. Ja, det hade ju hunnit bli vår innan dessa lag mer eller mindre såg sig tvungna att slå sig samman. Jag tyckte det var oerhört lovvärt med tanke på att annars hade effekten blivit att ett gäng tjejer här i nordväst Skåne inte hade fått göra det de tycker är roligast, det vill säga spela fotboll. Men naturligtvis turbulent för AFF Bjärralaget, som fick ihop det sent, stod helt plötsligt med två tränare som från början hade varsitt uppdrag, och nu skulle det jämkas, och en trupp med två olika spelarmodeller och filosofier. Facit här efter 7 omgångar i den rätt rumphuggna Division 3 Nordvästra är ju då att Ängelholms FF Bjära-laget har tagit 2 vinster på dessa 7 försök, 1 kryss och förlorat 4, gjort 10 framåt, släppt in 17, 7 poäng. Man parkerar förvisso näst sist, men det är ett koppel av lag där i mitten som har ungefär lika många poäng. Spontant måste jag säga, Ingmar, att bara få ihop det och kunna vinna några matcher är stort, bara det.
Ja, det är beundransvärt. Med tanke på förberedelserna, jag ser ju det som tränare, så hade det ju varit oerhört utmanande om man hade varit Daniel Larsson eller Lennart Dock då. Så att jag tycker det är häftigt att de har fått ihop det så pass att de har plockat ihop 7 poäng. De är en match, en vinst ifrån att ligga 4, ja, så att det är ju tajt.
Ja, precis. Och så en, som jag sa, rätt rumphuggen Division 3-serie med ett par lag som har utgått och så vidare. Så att, strångt.
Ja, det tycker jag, absolut.
Jag såg laget här hemma på Grevieparken förlora mot Stångbylaget Torn med 0-1. Helt ärligt, och detta är ytterligt objektivt, så hade 9-1 till EFF Bjära-laget varit rättvist. På det viset var det. Men det är väl kanske också en effekt av att laget inte är helt samspelt. Tryggheten finns inte där. Chanserna dyker upp, men man blir lite spänd och annat. Kan vara så.
Ja. Och sen noterar jag ju att de har gjort 10 mål och de har bara en tvåmålsskytt och resten är spritt på övrigt. Ett lag mår bra av en spelare som gör mycket mål. Mm.
Och kunna luta sig mot det.
Jajamensan, och jag brukar alltid för egen del i mina lag så försöker jag sätta, när det gäller fasta situationer, att man låter den spelaren som har potential att göra flest mål, ger man även straffar, man ger dem även frisparkar, för det är så oerhört viktigt att man har det självförtroendet hos en potentiell skyttekung. Så att Ängelholm Bjärlaget kommer få en höst där man, om man lyckas mobilisera kraft, om man lyckas mobilisera glädje och ge energi, så kommer man ju plocka de poängen som gör att man hamnar på överdelen av serien.
Ja, och spelar Division 3-fotboll även nästa år.
Jajamän.
Det som ju är oskrivet är, fortsätter konstellationen med de ihopslagna lagen? Ja, svårt att veta, men som sagt, fundamentet här måste jag nämna igen, Ingmar. Jag tycker det är stort av de båda klubbarna att söka en pragmatisk lösning framför att tvunget ha sin egen exklusiva klubbrepresentation för att tjejerna som vill spela fotboll också ska få göra det.
Ja, och som pappa till 2 döttrar så tycker jag det är oerhört viktigt att man sätter personlig prestige i andra rummet och låter fundera på vad är det tjejerna behöver och vad är det tjejerna vill ha. Mm. Och de vill lira boll. Mm. Så att nej, det är beundransvärt. Bra gjort.
Division 2, damer.
Vi hoppar upp en serie då, som ni hör, Division 2 Norra Skåne i damserien. Där hittar vi Västra Karlsborgs IF som jag tycker har gjort en stark vårsäsong. Det är också en otroligt vacker tradition i VKIF att hålla ett damlag. Dessutom har man ett U-lag den här serien i utvecklingsserien. Riktigt skoj att dam- och tjejfotbollen blomstrar i denna relativt lilla ort mitt på Bjära, att man lyckas med det. Vi ska säga också att i den här serien så gäller det ju att hamna topp 7 inför nästa års säsong, då Skåneboll tillsammans med en rad andra distriktsförbund bygger om den här Division 2-serien till en regional serie. Så då får man åka utanför Skånes länsgräns för att möta lag. Det innebär ju att den här Division 2-serien kommer att toppas rent kvalitativt. Topp 7 som sagt, känns väl som Västra Karup ska klara det med tanke på om man tittar på våran, Ingmar.
Ja, och tittar man konkret i tabellen just nu så har de ju 5 poäng till godo ner till 8:e platsen då. Man har samlat ihop sina 17 pinnar. EF Bromölla verkar ju vara helt outstanding och har
trillar ju över ettan i fjol. Och mer eller mindre
Jag tror det är samma tjejer.
Och kommer att studsa upp igen.
Ja, precis. Ja. Så att Västra Karup, kan de behålla en topp 7-placering så ligger det nog helt i linje med ambition och tanke inför säsongen. Så det är väl en bra vårsäsong.
Och det är strångt att hålla ett Division 2-lag på Bjära.
Ja, mycket. Och jag ser att Anna Nilsson har gjort 7 baljor av 24. Vi ser Julia Bengtsson, de två tillsammans har gjort 13, de har gjort mer än hälften av målen, och det är klart att de är viktiga, och där är vi tillbaka till att du har spelare som gör mål, och det betyder mycket oavsett division.
Och de två är ju vad ska jag inte säga så, varandras motpoler, men lite. Anna är oerhört rutinerad, läser spelet, spelförståelse, förstår var hon ska vara i boxen för att kunna trycka dit den. Julia Bengtsson, ung, vindhundssnabb. Hon är så rasande snabb den tösen, så det är en ren njutning att se henne när hon sticker iväg på sista tredjedelen. Och har ju också fått utdelning på det. Lite skadad här på slutet, och det har också märkt på Karup som då får tänka om lite. Kan liksom inte ibland spela sig igenom över mitten och ibland överraska motståndet genom att slå långt på Julia, utan man har blivit lite mer endimensionella. Ett bra lag också som jag tycker måste nämna, Jennifer Mortensson, utespelare tidigare, men som på grund av knäskada mer eller mindre tvingades in i kassen och gör det ruskigt, ruskigt bra. Annika Lindström naturligtvis också en trotjänare, en av alla dessa Lindströmmare i Västra Karup.
Ja, jag tänkte inget Västra Karup utan en Lindström.
Nej, nej, och det är här är det Annika som håller fanan högt. Och så måste jag säga också Ingmar Malin Larsson, alltså ett äkta hattrick mot Röke, och hon gjorde det på 4 minuter.
Det är imponerande.
Det är det. Alldeles oavsett i vilken serie.
Ja, det spelar absolut. Jag hade ju förmånen, nu när vi ändå pratar om Bjärefotboll, Magnus Arvidsson som är en legendar i Bjärefotbollen, i alla fall ursprung Bjäre och Förslöv. Jag spelade en match tillsammans med honom mot Landskrona Boys. Vi spelade IFK Hässleholm, och han gjorde ju ett hattrick på 89 sekunder. 89 sekunder.
Ruskigt,
och då hade jag äran att få vara på plan och så. Och jag, än idag så vet jag inte riktigt vad hände.
Nej.
Men det var pang, pang, pang.
Det är möjligt alltså.
Och Malin då gör 3 mål på 4 minuter. Det är häftigt.
Det förlänade henne en plats i veckans topp trio. Jajamän. Med all rätt. Bara lite kort. Karup, ja, Bromölla kommer att ta det här. Och Karup kommer att landa stabilt ungefär på över halvan och spela division 2-fotboll i den regionala serien nästa år. Det blir väldigt intressant. Tror jag. Håller du med?
Jag håller absolut med. Det ser bra ut för hösten.
Det var de två damlagen här i Bjärefotbollen. Och vi slänger oss vidare över herrarna då.
Division 3 herrar.
Då har vi ju kommit till Vejby IF. Delikat för dig Ingmar, du var ju tränare ju dem fram till i höstas, släppte dem nu som bekant då i Helsingborg Östra istället. Vejby som då har Patrik Svensson Stolt som håller i tömmarna istället, har ju haft en otroligt tung vårsäsong skulle jag säga. Lyckades slå Stafsinge borta, men 0-1 är den enda segern. Sen har man 2 kryss. Annars har det blivit förluster över hela linjen. Och ja, vad säger du om Vejby?
Jag hade ju föregående år en start på våren där vi hade på de motsvarande tider 9 matcher. Så hade vi 2 vinster, 7 förluster. Och vi förlorade matcherna stort. Påminner lite grann om hur man gör nu. Man förlorar med 5-2, det är sällan uddamål. Man är numret för litet. Det är de facto. Tittar man på raden, man har släppt in 24, man har tagit 5 poäng på 9 matcher. Då har man konstaterat att okej, vi räcker inte riktigt till. Mm. Och då är jag jättenyfiken på hur tar man sig an sommaren? Hur resonerar man? Föregående år så hade vi ett bra snack på sommaren. Vi var överens om att vi skulle inte tycka synd om oss själva. Vi skulle få ihop gruppen och vi skulle göra ett ärligt försök. Förra året så tog vi 23 poäng på hösten. Är det så att man klarar av att göra det i år så räcker det. Och då kommer man spela Division 3-fotboll även 2017. Där är oerhört mycket nya spelare. Det är väldigt lite kvar ifrån när jag var där. Så att jag har svårt att säga vad kommer hända. Men jag har en stark tro därför att när Vejby jobbar tillsammans, när hela föreningen stöttar, då vet jag att man känner sig stark som spelare och som ledare. Och jag hoppas att det är det man gör nu i sommar. Man knyter samman. Man går ihop. Och så gör man ett ärligt försök att hämta de poäng som krävs för att undvika nedflyttning.
Ja, och det är ju inga lunda kört ska vi säga. Vejby är sist på 5, men det är tätt. Det är bara 3 poäng upp till Stafsinge och Kungsbacka, och sen är inte Klippan så himla långt framför. Du vet själv, när 300 börjar ticka in så går det fort att åka hiss.
Jajamän. Nu är det 7 poäng upp till fast mark. Det var tätare i fjol. Men oavsett det som du säger, tar man bara 3 poängarna, då växer man ganska snabbt. Och vad som var häftigt var när vi började vinna matcher, då glömde man ganska raskt. Vad var det som gjorde att vi inte vann på våren? Så att det gäller att hamna i flowet. Det handlar om att bröst fram, haka upp och göra det tillsammans. Och ja, jag håller tummarna. Det ser tufft ut, men
Ett kan vi lita på, Ingmar, och det är Mario Gadza. 12 mål framåt totalt för VB. Han har gjort hälften.
Jajamän. Och han är en avslutare av rang. Mm. Under mina 3 år där så gjorde han över 20 mål varje säsong. Och Mario har alla ingredienser som krävs av en målskytt. På offensiv halva och in i boxen så är han knivskarp. En av mina absoluta favoritspelare genom åren som teammember.
Skulle han hålla högre upp?
Om han har en tränare som låter honom göra det han är bra på. För i ärlighetens namn, där är ju en del saker Mario Gadza inte bidrar med. Men är det så att man har en tränare som anpassar hans roll till att göra det han är bra på, så hade han definitivt kunnat spela högre upp.
Andreas Ljung, mittbacken och försvarstitanen i VB, blev skadad här halvvägs under våren. Naturligtvis ett stort avbräck för VB.
Ja, Andreas var en oerhört stor bidragande orsak till att vi tog och klarade nytt kontrakt föregående år. Att förlora honom är nog, det är nog oerhört tufft. Så att jag lider med Andreas och med Vejby, och såklart, för han är viktig.
Jag och Ingmar ser inte så mycket utan konstaterar faktum. Det blir en tuff höst för Vejby. Möjligheterna finns, men det krävs hårt jobb. Vi hoppar ner en serie.
Division 4, herrar.
Då kommer vi till Förslövs IF, som ju då spelar i den norra Skåneserien, Division 4 i nivån då. Och när det gäller Förslöv så kan vi ju bara konstatera aj, vilken mardrömsvår. Man fick ett kryss mot Ödeåkra i premiären, jag såg den själv, det var ganska utpåsat. Gamle Mattias Lindström kom dit, han hade några bra läge. Peter Harala, ett av Förslövs absoluta utropstecken under våren här, stod emot bra. Simon Josefsson var ruskigt duktig i den matchen, och man kände, ja men ett kryss mot ett Ödeåkra som då är tryfferat med en gammal HIF-are som liksom spelar allsvenskt så sent som i november. Ja, men det här kan ju se bra ut. Sen har du ju gjort allt annat än det. Vad har du för tankar? Helsingborg och Östra, ni mötte ju dem.
Ja, vi mötte Förslöv. Jag upplevde, om vi bara tar den matchen där vi lyckades vinna, eller Östra lyckades vinna med 1-0. Vi gjorde målet i 93. Vi hade tur. Den matchen skulle sluta ett kryss. Ja. Inga konstigheter. Men det är Förslöv lite i ett nötskal. De är organiserade, de vill väl. Jag tyckte de jobbar hårt för varandra. Men de saknar klass i avgörande moment. De saknar en målskytt. De saknar klass i sista passningen. De jobbar hårt. Jag är övertygad om att tittar man löpmeter så löper de förmodligen mer än de flesta lag. Men jag är lite rädd för att de är inte Division 4-mässiga överlag. Mm. Och jag är ledsen, men det blir nog en resa ner ett år. Och det kanske föreningen mår jättebra av. Kan man bibehålla truppen? För det verkar ju vara lokala pojkar allihopa. Och då spelar det kanske, då är det kanske bra om man får ner och möta lag som är mer på nivå. Och att man kan växa och utvecklas och ta sig tillbaka till fyran någon senare säsong då.
Ja, framförallt för att börja vinna igen och känna hur det känns.
Ja, därför att det måste vara, jag led, men nu var jag jätteglad att vi vann vår match, men jag kan ju känna för en motståndare som fightade stenhårt. De hade friläge och öppet mål och de lyckades inte få in bollen, och så all Murphys lag där med all jävlighet, så petar vi in ett i 93 då.
Så men det är ju ofta så för lag som hamnar där Förslöv har hamnat. Ja. Det grinar emot. Då har man greppet om en poäng och kanske kunde fått lite med sig, och så stänker det in den i 93 och man får liksom ingenting gratis.
Nej, och så är det säkert. Och sen tror jag också att de har, det blir ju jobbigt mentalt såklart. Och åker man till Osby som då borde vara ett likvärdigt gäng, och så förlorar man med 6-0. Då känns det lite som man har gett upp, eller det är energitappet. Sådär. Men rådet är som alltid att man kommer samman, man jobbar hårt och så får man det man förtjänar.
Vi håller tummarna för Förslöv, och serien är lång. Det finns många poäng att slåss om. Det har hänt större saker än att man har vänt på såna här trender.
Jajamän.
Division 5, herrar.
Ja, då är vi ju framme vid Superfemman, som den har kommit att kallas. Varför det undrar du som aldrig har hört på Bjärefotbollen? Jo, det är ju så att det är 3 lag från Bjäre som spelar i denna Division 5-serie. Och det innebär att det är ganska stundligen och nästan månatligen innebär någon form av derby. Och det gör ju en fantastisk serie överhuvudtaget i den här Division 5-serien. Som Billesholm toppar pinnen före Helsingborgs AIS. Väldigt, väldigt intressant. som i Båstad till exempel, där man har mycket folk på sina hemmamatcher, gediget intresse även i Grevie och i Västra Karup. Ja, det är en rolig serie att följa, och vi slänger väl oss över Ingmar, Västra Karup som ju trillade ur fyran i fjol på, ja, på ett mål.
Ja, det var en väldigt märklig...
Alltså, då är det ju bättre att inte ta några poäng på hela säsongen än att åka ner på ett mål.
Ja, det är, man spelar 22 matcher, man fightar som en gnu i en 100 träningspass tillsammans, och så torskar man på en balja.
På en balja i
höjden av... så är det. Men de har väl gjort, Västra Karup som sådan har väl bibehållit, de har haft kontinuitet så vitt jag förstår, så är Sven Bertil kvar.
Ja.
Han kör sitt race. Yep. Ingen större omsättning på spelare.
Princip, man gör, trupp, ja, absolut.
Man gör det Västra Karup gör. Och man gör det tillsammans. Mm. Jag kommer ihåg som motståndare att åka till Västra Karup, det var aldrig lätt. Utan det var alltid en holmgång och en tuff uppgift. Och när jag tittar på raden här så har man 4 vinster. Man har 5 oavgjorda och 2 torskar. Vilket gör att man är ju topplag.
Yeah.
Man hade behövt någon mer vinst av de här 5 oavgjorda, så gissar jag att man har lett under matchen och så har man tappat till.
Ja, men det har faktiskt sett ut så ganska många gånger för Västra Karup. Man har initiativet i matchen och man gör det man är bra på. Det vill säga, man är starka. Man är fysiskt mycket kompetenta. Spelar sin fotboll och det ger utdelning. Men sen är det av någon anledning så att man har börjat darra på manschetten. Det kanske blir ett reduceringsmål med 20 kvar och helt plötsligt så ser man spelarna hur tankarna börjar gå i huvudet. Det infinner sig en nervositet och besannas liksom profetierna. Jo då, kvitteringsbollen har suttit där och än en gång så är det hängande huvuden och så vidare.
Amen.
Hur mycket självuppfyllande blir sånt där när det trillar emot? Jag menar, Karup tar ändå poängen och spelar bra fotboll, men har inte riktigt fått alla 3 poängarna som jag tycker att de skulle haft.
Nej, och det som ledare så är det så svårt, och därför att man är inte på banan. Man kan inte känna av den atmosfären som ramlar över en grupp, utan man står utanför och så har man en hyfsad logisk tanke om så här borde vi göra. Och så utförs inte det, och så blir det, det är inte att det är en spelare som faller ur, utan där är många som går ner, 2-3 blir lite passiva. Och så precis, detta har ju hänt förr. Ja. Nu får det absolut inte hända igen. Och så blir det så ofta skitmål där mängder av spelare är inblandade på något sätt och sådär. Så och rådet där likadant är ju att när man väl hamnar i ledning så får man gå tillbaka och bli lite cyniskare. Man kanske får släppa, man får spela lite längre, man får sänka tempot. Lite italienskt sådär, ta de 3 poängen som är på spel, lämna sin idé kanske lite grann och bli cyniskare vid någon eller några matcher.
Mer cynism efterlyses av herr Kväckfeldt. Positivt, man har bara 11 insläppta på 11 omgångar. Det är ett i snitt. Det är
oerhört imponerande.
Ja, det är det.
Generellt sett vinner man ju serier när man släpper in ett per match.
Mm.
Och det snittet ligger ju de på här.
På, så. Mm. Sen är man lite tunnare framåt. Men samtidigt, man har bara förlorat 2 av de 11 matcherna. Också ett styrkebesked som sagt. Och Västra Karup hemma på Västra Karups IP är ingen lätt match för något av de andra lagen i den här serien. Dalibor Sendic och Oskar Batres har gjort 4 mål var. Batres var inne i ett stim här för några omgångar sen där allt han rörde vid gick in.
Ja.
Batres för övrigt också en underhållande spelare.
Ja.
Nästan en, vad ska vi säga, har så mycket kompetens, god teknik, fantastisk speluppfattning, kanske skulle jobba lite roll.
Ja, jag tänkte säga att springa några meter till.
Stoppa in lite koks till i ugnen, Batres, så kommer du bli ännu bättre och ännu mer underhållande. Nästa lag som vi tittar då i Superfemman är Båstad GIF. Nykomling efter att ha sprungit rätt igenom sexan. Så att det är en rätt rejäl resa Båstad har gjort. Var nere liksom för räkning och klubben gjorde lite omtag. Och har en bra ungdomsorganisation men kanske haft lite svårt att förvalta det. Men nu börjar det liksom falla på plats. Också intressant att se att Båstad kom till spel i den här Division 5-serien med sitt offensivt balanserade lag. Nästan lite naivt offensivt balanserade lag som funkar i sexan där du kan liksom med god passningsteknik och en viss briljans springa över några av sexigängen. Det gick inte lika lätt i femman.
Nej, Nej, det gäller, och samtidigt så går man in i en säsong och så känner man att vi ska göra det vi är bra på. Mm. Och så har man en trupp som är knivskarp offensivt. Och så känner man att det här vill vi göra. Och då är det ju alltid svårt att när ska man ändra. När man märker att match 3, 4, 5 och så får du inte betalt. Du blir inte belönad för det du tycker att du borde bli belönad för.
För att du fortsätter göra det ganska bra.
Jajamän, jajamän. Men du kommer till en viss och nu har man kommit 11 omgångar in. Hälften har gått. Mm. Jag hoppas att när man går in i de återstående 11 matcherna att man... Ja, man stabiliserar upp det lite grann. Man kanske har ett utgångsläge som är något lägre. Man kanske accepterar att inte anfalla med 9 man vid varje tillfälle. Utan safear upp lite grann. Man har 8 förluster, man har släppt in 30 mål. Ja. Då krävs det nog stopp, analys och så tittar man på hur kan vi minska. För att man har gjort 21 mål. Det är nästan 2 i snitt. Mm. Och det är generellt en mittenplacering.
Absolut.
Jag tycker det är lite roligt att Båstad kör sitt race naturligtvis. Jag vet Arsim Tetej hade ju jag i Vejby i fjol och det är ju en lirare som han vill ju bara anfalla. Va? Ja. Han vill dribbla och komma
men
till avslut.
Men det är få spelare på den nivån som vi nu ser Arsim i Båstad som kan sätta full fart rakt mot mål och bollen lämnar inte hans fot med mer än kanske 5 cm vid varje tillslag.
Nej, han är skönt.
Fantastisk känsla.
Och då är det ju när då inte skotten sitter och han inte blir belönad, då måste man ju arbeta hårt också. Va? Mm. Och kan Båstad göra det som kollektiv lite bättre, då kommer det bli en spännande höst. Där man skulle kunna plocka poäng och då är vi tillbaka till när man väl hamnar i 3-poängsstimmet. Ja, då kan man ganska snabbt komma upp i tabellen.
Ja. Nu är någon kompressor här som börjar. Nej, den slutar igen. Så är det när man sitter utomhus i fotbollsmiljö, Ingmar, och njuter av junisolen. Jo, jag ska säga det. Plus till tränarduon Jonas Dock och Micke Falk som jag ändå tycker har försökt vara konsekventa. Man inser också sitt utbildningsansvar i detta ganska unga Båstad. Man har kört sin fotbollsmodell, man fortsätter på den. Börjar inte skicka långt och parkera bussen i allt för hög grad. Utan fortsätter spela väldigt vacker fotboll och när det funkar för Båstad så menar jag att de spelar seriens absolut snyggaste fotboll.
Amen.
Det är one touch, det är hög rörlighet, man sågar sig igenom på mittfältet genom ett par passningar och hotar på bred front framåt så att säga. Men ibland blir det lite för vackert för att andra mer drillade Division 5-gäng som skiter fullständigt ur hur det ser ut, de är bara intresserade av poängen. Ja, Båstad kan bli lite straffad av dem.
Men jag vill ju även säga att det finns ju inget, det ena utesluter inte det andra.
Absolut.
Att kunna spela en variationsrik fotboll är ju ofta både underhållande och snyggt, om man uttrycker det. Och jag vill, nu vet jag att vinna för mig är viktigast. Och så hur vi gör det är sekundärt. Mm. Men för Båstads del, om man nu väljer att vi ska stå för denna typen av fotboll, så innebär bara att man utvecklar den fotbollen genom att lägga in en passning på 40 meter också i arsenalen. Och det behöver inte vara negativt. Och man går inte ifrån det man vill, utan man adderar ett verktyg i lådan. Så att kombinationen är ofta bäst.
Fabian Grip Röst har gjort 6 mål här under våren. Det är nästan en tredjedel av Båstads målfabrikation. Bra där. Han gjorde bland annat hattrick i bottenmötet mot Helsingborg City. Det är så viktiga för Båstad som man ju vann med 6-3. Och sen under våren här så har jag insett hur viktig Per Bergström i Båstad är för Giffen. Han märks när han är på planen och han märks när han inte är på planen. Viktigt att Bergström får vara hel och kan fortsätta leverera för detta Båstad. Har du någon prognos? Känns ändå rimligt att Båstad ska klara sig kvar i division 5?
Ja, det tror jag absolut. Frågan är egentligen hur fort det kan gå upp. Om man har 9 poäng, man behöver... Du har 17 på Västerkarup. Mm. Ja, det är kanske lite för stort hopp. Ja. Men jag tror 2-3 poäng. Förbered dig på sommaren. Förbered dig, kom väl förberedd till hösten. Ofta sätter sig en serie i augusti. Och så kan du spela av den i september. Så att... Vi hoppas de inte är för mycket på Peppes utan att de tänker lite fotboll också.
Jag tror Giffen är ytterligt nöjda genom att kunna ta ett kliv uppåt jämfört med där man är nu. Det vill säga den plats som Skälderviken har på den 8:e och det skiljer bara 3 poäng dit. Och som sagt, många, många matcher kvar. Grevie GIK har vi då kommit fram till i denna poddspecial som du hör här på radiobåsta.se och som tar temperaturen halvvägs in i genom serierna som omfattar de 9 lag från Bjäre som vi håller ögonen på i denna eminenta produktion. Roger Bengtsson som vanligt, en av aktörerna vid mikrofonerna, mitt emot mig Ingmar Kväckfeldt. Grevie som sagt har vi kommit fram till. Lurigt lag som jag känner att jag har svårt att få grepp om den här säsongen. Stabila i femman i fjol, var till och med nästan med och nosade rätt högt uppe och jag tänkte väl att ja, men det blir nog så ungefär i år också, men inte riktigt fått att stämma. Inte minst två pålitliga producenter framåt, Niklas Folkesson och Micke Bolin som levererade i fjol, har fått väldigt tufft i år och det avspeglar sig också i tabellen.
Ja, återigen, vi kommer tillbaka till den enkla att du kräver en målskytt för att hamna lite högre upp i en tabell.
Och det hade man ju i fjol, det säger de två.
Jajamän. Så att egentligen där är det ju bara att tala med. Som målskytt så vet man att är det så jag har chanserna så kommer jag göra mål. Nu har jag inte 100 koll på om Micke Bolin och Folkesson har skapat chanserna. Men jag förväntar mig att de har i alla fall en 6-10 avslut vid varje match. Och då vet man att då är det bara tålamod. Fortsätt gör det man gör och till slut så kommer bollarna ramla in. Så är det för alla målskyttar, oavsett nivå.
Det ska jag rättvisans namn säga det också, Ingmar, att det har varit mer tunnsått med möjligheterna för Micke och Salke här under den här våromgången, det ska vi säga. Grevie har haft svårare att skapa de där lägena, men också i likhet med vissa andra lag svårighet att trycka dit när väl chanserna har getts. Så det är en kombo här skulle jag vilja säga. Men det återspeglas ju i tabellen och Grevie har då till skillnad från de andra som har spelat 11 än så länge bara spelat 10 när jag och Ingmar sitter här och pratar. Men alltså bara gjort 9 framåt. Lite illavarslande.
Ja, det är ju alldeles för lite naturligtvis.
Jesper Dahlin, viktig, blev hemkallad efter typ 7-8 omgångar. Eftersom Andreas Ljung i Vejby gick sönder så ville Vejby ha hem Dahlin som är deras spelare men som var utlånad hit till Grevie.
Jajamän.
Han var ju Gickens genomgående bästa under hela uppstart.
Ja, jag jobbade tillsammans med Jeppe i 3 år i Vejby och jag spelade ju honom för det mesta som mittback och han är en kompetent mittback. Lugn och sansad, bra fot, hyfsad blick för spelet. Det är klart att det tappet för Grevie är ju rejält. Mm. Och Vejby kommer ju ha nytta av honom i sin resa för att kunna göra saker. Men för Grevies del så handlar det ju om antingen så får man ju ersätta honom rakt av. Eller så får man ju kanske anpassa sitt spel lite grann på att man saknar den typen av spelare längst bak. Det återstår att se vad Figge och grabbarna kommer fram till att det är bäst practice där.
Grevie har definitivt chansen att spela sig upp på säker mark är ju, om jag inte minns helt fel, oftast ganska duktiga på hösten så att det finns potential här och även om det skulle skapa sig så olyckligt att Grevie då får ta en av de där kvalplatserna neråt så är jag rätt övertygad om han ändå har Division 5-status nästa säsong. Säger jag utifrån mitt högst lekmannamässiga vetande.
Division 7, herrar.
Division 7, ja. Inte riktigt superfemman, men den innehåller 2 av lagen från Bjära. Och det gör ju även denna serie ytterligt intressant. Vi börjar titta på Hovskiff, kompisgänget på Hovvalla. Idrottsplatsen med Sveriges absolut grannaste utsikt. Det är nästan svårt att spela boll där kan jag säga. För det är så rasande grant att titta ut över Kattegat och Hallandsväderö när solen sänker sig på vardagskvällarna. Jo, man tog ju klivet ner från 6:an i fjol. Vann ju inte så himla mycket då efter att ha varit på en resa upp i Division 6-serien. Ovanligt med Hovs mått mätt i alla fall de senare decennierna. Nu har man gått ner i 7:an. Börjat vinna igen, fått en stabil stämning i truppen. Jag tycker man har en oerhört intressant och trevlig trupp. Hov kan utan vidare slå alla lag i serien. Samtidigt så tror jag att de är väldigt nöjda med att vara kvar i 7:an. Och sånt kan jag också gilla. Och så ska vi säga någonting om Julius Paulsson. 11 mål.
Wow, ja, laget har gjort 22 och han har gjort 11. Mm. Skithäftigt.
Han är en attraktion kan jag säga. Ingmar. Och lite så division 7 cyniskt som tränaren Jörgen Jönsson sagt till mig. När det inte funkar för oss, då spelar vi långt på Julius. Ja, ja. Sätter han då.
Ja. Ja. Ja, jag tycker det är häftigt. Ja. Och man ser ju att sjuan nivåmässigt verkar vara alldeles rätt med tanke på att man har spelat 8 matcher, vunnit 4 och förlorat 4.
Ja.
Man har lite plusmål och det är ju förmodligen Julius som ligger till grund för det. Man har tagit sina 12 pinnar och man ligger stabilt i mitten. Man har 8 poäng ner och man har 8 poäng upp. Så att sjuan verkar vara alldeles lagom för Hovs GIF.
Och som sagt, Hov är ett lag som mycket väl kan slå alla i serien. Så bra är man. Och alltid en fröjd att komma till Hovalla, köpa en korv och glo på lite fotboll. Väldigt trevligt. Hov kommer att tuffa på, men som sagt kan möjligen trilla in på en kvalplats uppåt framåt höstkanten.
Ja, häftigt.
Torekovs IK har vi kommit fram till då. Årets absoluta utropstecken säger jag utan omsvep för alla de 9 lag som spelar inom Bjärefotbollens domäner. Leder alltså den nordvästra division 7-serien för Skåne. 20 poäng har man. Man har spelat 8 matcher. Man har vunnit 6 av dem, kryssat i 2, gjort 18 framåt, bara släppt in 9 bakåt. Lars Mortensson, ny tränare. Ungt lag, väldigt välbalanserad. Mortensson startade med att lära hela laget att defensiven är viktig och så har man jobbat därifrån och verkligen fått ihop det. Jättekul att se.
Ja. Och när man, det är ganska, det, jag gillar ju det, när man bygger ett hus så måste man ju börja med grunden.
Mm.
Och den måste vara rejäl och fundamentet måste vara gott och alla måste förstå. Och därefter så bygger du uppåt. Och det verkar ju som Mortensson har gjort det här, att när man inte har boll då är alla bidragande till försvarsspel. Då. När vi har boll så är vi alla anfallare på ett eller annat sätt. Och när man ser målfördelningen så är det ju jämnt fördelat och det tyder ju också på att det finns en enhet som jobbar tillsammans.
Ja, det är ett väldigt bra kollektiv ska jag skjuta in där, Ingmar. Ja. Och Mortensson vet jag har lagt väldigt stor vikt vid hela truppen, att alla ska vara väldigt klara på vilken roll man har och vad det är man ska göra, oavsett om man startar på bänken eller är en startspelare.
Amen.
När jag kommer in på den positionen och vet jag exakt vad min uppgift är, vilket kanske inte är helt vanligt i de här lägsta serierna. Men det ger ju utslag, det ser vi ju.
Ja, och det gillar vi ju när vi ser, oavsett division, att när man gör saker tillsammans och har, som Erik Edman populärt brukar säga, att man ska göra det samhandlande, då blir det också belönat. Och att spela 8 matcher i en serie utan att förlora, det är bra oavsett vilken nivå och vilken serie man spelar i.
Vinner Torekov det här då?
Ja, om det nu är så att man inte hänger. För att vissa lag har ju individuella spelare som är så oerhört viktiga.
Mm.
Ta Hov då med Julius som har gjort 11 mål. Det verkar ju inte vara så i Torekov. Det är också en fördel när man ska vinna över tid. Att det är många som är viktiga och inte enbart en eller två. Så att det där är ju ingenting som talar för att om de inte havererar totalt i sommar utan har en förberedelseperiod som är god, så är det ju ganska få matcher som måste vinnas till för att man ska ta första platsen. Så att,
och vi ska säga det, Ingmar, både ettan och tvåan går upp i sexan.
Så ja, då har man 5 poäng ner.
Så exakt, att, och det har man redan nu. Så
det,
att
det ser bra ut.
Jag skjuter in det. Torekov ett lag med 16, 17, 18, 19, 20-åringar. Väldigt unga alltså. Ja. Hur belastande är det i den relativt orutinerade åldern att få då helt plötsligt börja läsa serien och inse att fan, vi kommer att vara favorit här mot nästan alla andra?
Jag tror det hade varit svårare om man hade haft 2 fixstjärnor.
Mm.
Nu verkar det som att det är ett starkt kollektiv som gör saker ihop. Och då
så
tror
det är
jag
alltid
att,
några som håller nivå.
Jag tror det, och anspänningen blir lägre därför att man känner, även som spelare så känner man ju att jag kan bidra, men jag är inte avgörande, utan det är vi tillsammans som kommer vinna detta. Det tillsammans med en organiserad försvar, en defensiv som är genuin, så har man alla förutsättningar för att nå hela vägen.
Torekovs IK, alltså ett bra lagbygge att bygga vidare på. Känns inte som någon dagslända, utan Torekov kan få något riktigt bra på benen här och fortsätta marschen uppåt om man bara har tålamod och fortsätter på den inslagna vägen nu. Så att låt oss hoppas att framgångarna fortsätter för detta blåvita gäng som huserar på Torevi. Det om detta. 9 lag summerade, analyserade, toppar, dalar och framtidsutsikter här i denna poddspecial med Bjäre fotbollen. Någonting vi har missat, Ingmar, spontant som du vill tillägga, dra ifrån eller försöka slå i oss?
Jag tycker nog att vi har varit ganska kompletta. Vi har tagit de lagen vi skulle prata om. Mm. Vi ser att det är lag som har en utmanande höst framför sig. Ja. Vi vet att Väjby i division 3 kommer att få fightas med näbbar och klor. Vi ser att Grevje och Båstad kommer att få kämpa vackert för att stabilisera sig i femman med att undvika kval neråt. Västerkorp har ju fortfarande häng.
Den chansen finns.
Jajamän, och gör man en genuin höst, återigen förbereda sig väl, så kan hösten bli jättetrevlig. På damnivå så ser vi ju att Västerkorp ska ta sin topp 7, vilket verkar vara målsättning. Det verkar inte spela någon roll om man blir 3 eller 4, utan man ska
får man bygga om serierna helt och hållet till nästa säsong, och det gäller att vara topp 7 så du garanterar en plats i 2:an, och sen vad det blir för division 2, den kommer att bli spetsigare än den division 2-serien men är nu. Ja. Så det kommer definitivt att bli en tuffare utmaning från Västerkorp nästa säsong.
Om man når. Så att målbilden detta året ser ju schysst ut. Ja. Och sen när det gäller AFF Bjärlaget så kan de hålla ihop det. Och acceptera rörigheten som har varit och försöka sätta en gruppdynamik nu som gör att hösten kan bli spännande. Så ser väl det jättebra ut.
Förslag då? Är det kört för
dem? Ja, det ser tufft ut. Mm. Det måste jag säga. Så att det ska hända något exceptionellt. Man ska på intet sätt ge upp. Men man ska vara medveten om att det kan vara tufft.
Du, vad säger Ingmar? Ska vi höras framåt hösten när vi ser vad det här tar vägen och se vad lagen har gjort för säsong? Och så snickrar vi ihop en tre kvart år också och lite summerar och tar tempen både efter och för.
Jajamän,
kan det vara det?
Det ser jag fram emot.
Ja, vad bra. Då har du lovat det nu.
Jajamän.
Kommer du inte undan. Ingmar Kvägfeldt, Roger Bengtsson, tack så himla mycket för att du har lyssnat. Och missa nu inte, Bjäre fotbollen fortsätter hela vägen fram till slutet av juni innan det långa sommaruppehållet tar vid. Vi hörs på måndag morgon på Radio Båstad efter klockan 8. Fredagar efter 14 snackar vi upp helgerna. Och så finns vi ju alltid här där du är just i detta nu på radioboåstad.se. Scrolla bort till Bjäre fotbollens sida och så hittar du oss där. Tack för att du har lyssnat.
Bjärefotbollen på Radio Båstad i samarbete med Swedbank och Viva Bygg.